好了，下面开始讲课。
Okej, låt oss nu börja föreläsningen. Vi ska först tala om Buddha-lärans kultiveringsmetoder och Buddha-lärans qigong i förhållande till religionen buddhism. Faktiskt är qigong något på den allra, allra lägsta nivån i kultiveringen. Det vi har här är dafa-kultivering, vilken inte får förväxlas med vanlig qigong. Men beträffande qigong, eller när det gäller genuina kultiveringsmetoder, oavsett i vilken skola eller metod du är, så är Buddha-lärans kultiveringsmetoder många. Sakyamuni sa att när det gäller kultiveringsmetoder så finns det 84 000 skolor. Många kultiveringsmetoder har nedärvts på olika nivåer, i olika dimensioner och under olika omständigheter, och de antog inte religiösa former. De som har blivit religioner är endast en minoritet. Men de som har nedärvts i andra miljöer har alla förts vidare från mun till mun på det personliga planet och förts vidare genom en enda lärjunge åt gången. Dessa är relativt många. De som verkligen har spridits och gjorts tillgängliga i samhället var relativt få. Det vill säga, bara den delen har förts vidare inom religionerna i det förgångna. Självklart finns det också en del metoder som lärdes ut till vissa människor under olika perioder. Men det skedde i mycket liten skala. Vår Falun Dafa var under en förhistorisk civilisationsperiod det huvudsakliga sättet att erbjuda människor räddning. Men under den här perioden med mänsklig civilisation, under den här historiska perioden, har den inte offentliggjorts tidigare. Det här är första gången den har offentliggjorts och förts ut för att läras ut. Med andra ord är vi också en av Buddha-fas, Buddha-lagens 84 000 kultiveringsmetoder. Men kultiveringsmetoder är inte detsamma som religioner. Religioner kallas religioner för att de antar religiösa former. Så från och med nu, inklusive qigong, vare sig det gäller övningar eller termer, förväxla aldrig religioner, förväxla aldrig buddhismen med Buddha-lärans qigong. Dao-lärans qigong är inte daoistisk religion heller. Även om daoistiska kultiveringsmetoder bland folk och de inom daoistisk religion har många likheter, så är de inte heller samma sak. Och fastän en del kultiveringsmetoder härstammar från religioner, så är de inte de ursprungliga religionerna heller. Så se till att göra den här åtskillnaden. Så fort man nämner Buddha-lärans qigong tänker en del människor direkt på buddhism. De tror att deras kunskap om buddhism är mycket bred, så de börjar tala oupphörligt till våra elever om frågor inom buddhismen. Jag säger er, det de vet är bara den lilla delen som finns inom buddhismen, det är långt därifrån. Termerna och namnen är bara det fåtal saker inom buddhismen som fördes vidare från Indien. De kan inte omfatta den gränslösa dafa, den väldiga buddhafa. Jag klargör detta för er, så tar de inte för samma sak. Vår Falun Dafa är en del av Buddha-fa, men inte den delen som är den buddhistiska religionen. Ni vet att det vi talar om är på mycket hög nivå. När jag föreläser kombinerar jag saker från olika nivåer, så vilken nivå du än är på, vad du än ser eller hör, så kommer du alltid att ha din egen förståelse. Efter att du stigit uppåt och du tittar igen kommer du att ha ännu en ny förståelse. Detsamma gäller boken. Du läser den en gång och den är på ett sätt. Du läser den igen och den är på ett annat sätt, eftersom du också höjer dig en gång efter att ha läst den en gång. Så vi ska inte ta Buddha-lärans kultiveringsmetoder och qigong för samma sak som buddhistisk religion. En del lekmannabuddhister släpar till och med våra elever till tempel för att omvända dem till buddhismen. Så fort de hör att det är Buddha-lärans qigong tar de dem till ett tempel för att initieras. Vem som än gör detta saboterar vår Falun Dafa-skola, såväl som buddhismens skola. Eftersom våra elever vet att Falun Dafa är verkligt bra kommer de inte att kunna ge upp den. Men eftersom en del av dem inte förstår den här principen utövar de Falun Dafa och det där andra på samma gång och därför erhåller de inte någonting. Du har hindrat den här människan och på samma gång har du förstört ett antal olika skolors saker. För buddhismen lär också ut ingen andra kultiveringsmetod. I kultivering måste du hänge dig åt endast en metod, annars får du ingenting. Inte ens mellan olika skolor inom buddhismen kan man blanda när man studerar. Om du lär dig Rena Landets skola, då är det bara Rena Landets skola och ingenting annat. Om det är tantrism, då är det bara tantrism. Om det är zenbuddhism, då är det bara zenbuddhism. De får absolut inte blandas. Så fort du börjar blanda är det över för din del. Hur kommer det sig att munkar nu för tiden läser allting? Det är för att i slutarmatiden är det redan en röra och de har ingen aning om vad som pågår. Så de läser alla sorters böcker. Till och med skriften Drottningmodern har hittat in i templet. Nämner bara detta. Var det verkligen något som Sakyamuni lärde ut på sin tid? Nu för tiden finns det munkar som har skrivit en del böcker och till och med dragit en del slutsatser från Sakyamunis ord. Från Buddha Fa. Detta är just att störa Fa. De själva är inte ens medvetna om det. De tror att de gör en bra sak. Nu är sutrorna inte längre effektiva, just för att de har blivit ordentligt hopblandade. Självklart, när det gäller de ursprungliga skrifterna så är de också väldigt svåra att bevara. När jag ser på det nu så ser jag att det har blivit enorma förändringar under deras nedärvningsprocess genom historien. Vi ska passa på att berätta lite om buddhismen. Många människor känner inte till den. Vi ska tala om det kortfattat. Buddhismen grundades för 2500 år sedan av Sakyamuni i det forna Indien. Ordet grundade är en vanlig människas term, ett uttryck som vanliga människor kan godta. Inom buddhismen talades det om upplysning. Vad betyder det? Det betyder att han genom mödosam kultivering blev upplyst. Hans minne öppnades fullständigt och frisläpptes och han kom ihåg de saker som han hade kultiverat innan. Sin egen fa och förde ut det för att rädda människor. På tal om detta ska jag nämna att många qigong-metoder sprids i samhället nu. De tar en qigong-metod, hittar på några saker, tar en annan metod, hittar på några andra saker och slumpmässigt modifierar de i blindo metoder och det har lett till ett väldigt rörigt tillstånd. I själva verket drivs allt detta av begäret efter anseende och egen vinning. För att bli rika och berömda skadar de både sig själva och andra. För som jag sa häromdagen, en kultiveringsmetod måste ha förts vidare från forna tider. I den här skolan har oräkneliga stora upplysta kultiverats fram. Detta är något ytterst vetenskapligt. Tänk efter, förhistorisk kultur var inte bara en enda tidsperiod. Det är någonting från en mycket avlägsen tid. De saker som fördes vidare, så många stora upplysta kultiverades fram ur detta och ingen av dem har vågat röra eller ändra den här kultiveringslärans saker. Alla skyddar den. Vilken mäktig dygd har du så att du vågar röra den, förändra den? Saboterar du inte de stora upplysta skola, den här skolans kultiveringsmetod, en metod för buddha-kultivering? Så allvarligt är det. Dagens människor vågar göra vad som helst. Dessutom, kultiveringsmetoder är mycket komplexa. I andra dimensioner är utvecklingsprocessen ytterst mystisk och förunderlig. Jämfört med en TV eller ett armbandsur, komponenterna i dem tycks vara mycket exakta. Så jag ska säga er att det är oändligt mer invecklat och exakt. Med en vanlig människas hjärta, händer och tankar kan du inte alls göra dessa saker. Kultivering beror på en själv, gång beror på mästaren. Han utvecklar det åt dig. Den serie saker som hittades på i blindo. Vad är det för saker som bildas i andra dimensioner? Allt är i en enda röra, svarta och smutsiga saker. Skadar det inte människor? Det finns en hel del sånt i samhället. Och tar sig också imponerande namn med Buddha och Dao-läran så och så, som låter stort och mystiskt. Så det förvirrar människor. Det är också väldigt svårt att skilja på ortodoxt och heretiskt. Det finns många sådana saker, så jag gjorde en utvikning för att peka på det här problemet. Alltså, när Sakyamuni uppnådde upplysning mindes han sin ursprungliga kultiveringsmetod och lärde ut den till människor. Så när Sakyamuni hade blivit upplyst började han sprida sin kultiveringsmetod och rädda människor i det forna Indien och fullborda sin uppgift. När Sakyamuni var i världen fanns inga skrifter. Munkar behövde inte heller läsa några skrifter. Varje dag gjorde han bara tre saker. Han ledde lärjungarna i verklig kultivering. mediterade och kultiverade verkligen. Det var meditationsdelen i hans metod. Sakyamuni skola kan sammanfattas med bara tre ord. Det finns tiotusentals skriftrullar, men alltihop kan sammanfattas med tre ord. Bud, meditation, visdom. Buden, eller reglerna. På den tiden fanns inga skrifter. Av det Sakyamuni lämnade efter sig har endast buden bestått fram till idag. Så han lämnade egentligen inte efter sig fa, eller dharma. Det som Sakyamuni lärde ut på sin tid, den delen av Buddha Fa som fanns i hans skola, blev inte nedtecknat eftersom det inte fanns några böcker på den tiden. Det var senare som människorna skrev ner och organiserade efter vad de mindes, vilket gjorde att den miljö där Sakyamuni talade, till vilken publik han talade och det riket, allt har förändrats. Det var detta som dokumenterades och fördes vidare. Människor kallar dem skrifter eller sutror och kallar dem också dharma. Men människorna på den tiden lade redan till många egna och andra munkars saker, så skrifterna var inte längre så rena eller upprätta. Men faktiskt var det menat att föras vidare sådär. För på den tiden tilläts människor bara veta så här mycket, så det fördes vidare sådär. De genuina sakerna som Sakyamuni lämnade efter sig och det han själv bestämde var buden. Så han lärde ut bud, meditation, visdom. Sakyamuni brukade leda sina lärjungar i meditationsövning, i verklig kultivering. Han talade om dharma och han ledde också munkarna att gå till gamat, det vill säga att be om allmosor. För att maximalt eliminera mänskliga fasthållanden lät han dem inte ha några ägodelar eller pengar och fick dem att lämna sina hem. Han lät dem bara ha en tiggarskål och inga giriga tankar. På så sätt, medan Sakyamuni var i människovärlden, var det åtta religioner som spreds i Indien, däribland buddhismen. Deras påverkan var mycket stark. Men när Sakyamunis dharma, en upprätt fa, började spridas, gick det successivt ut för alla dessa religioner. Det fanns en religion som kallades brahmanism, som var en djupt rotad religion i Indien. När Sakyamuni var i människovärlden gick allt annat utför, eftersom det han undervisade var en upprätt fa. Brahmanismen var relativt stark, så det var en ständig ideologisk kamp. Slutligen, under Sakyamuni senare år, var alla de andra religionerna i ett tillstånd av utplåning, och en del hade redan försvunnit. Efter att Sakyamuni gick in i nirvana och inte längre fanns i världen, avvek senare generationer successivt från Sakyamunis ursprungliga saker. Avvek oerhört. Och det fanns också ett annat problem som var mycket allvarligt. Munkarna i senare generationer, utifrån sina egna erfarenheter, utifrån de scener som de såg på sina nivåer, för alla når inte dit upp och blir upplysta. Om de bara kunde kultivera så högt och när de väl var där och inte kunde komma högre, vad kunde de göra förutom att bli upplysta? Alltså blev en upplyst så här högt, en annan blev upplyst så här högt och någon annan blev upplyst så här högt. Men ingen av dem nådde Tathagatas nivå. Så dessa munkar talade utifrån sina egna erfarenheter eftersom de bara nådde den här nivån och blev upplysta och inte kunde se vad som var högre och inte trodde på det. Så de talade om sina upplevelser och lade till det till Buddha Fa. En del människor till och med använde sina egna ord som om det var Sakyamunis ord och spred dem som Buddha Fa, vilket orsakade att Sakyamunis saker successivt gick in i slutarman. Den del av Buddha Fa som lärdes ut av Sakyamuni gick successivt in i slutarman. Den blev helt förvrängd av de människor som kom senare. Buddhismen var på den tiden. På tal om detta, en annan sak. Kultivering är ett mycket allvarligt ämne. Idag lär jag här ut kultiveringsmetoden mot höga nivåer. Det är att rädda människor. Även om du inte kan stiga uppåt i kultivering kan jag lära dig hur man åtminstone blir en god människa. Men detta är mer seriöst. Att genuint rädda människor är en seriös sak. Att verkligen kultivera är en seriös sak. Så ingen tillåts förändra vår falungong-saker, dafa-saker. Ingen får heller predika den fa som jag har spridit med sina egna ord. De är dina ord. Det är saker som du säger, inte vad jag säger. Så vi fordrar att när Falun Gong-elever sprider kultiveringsmetoden i framtiden kan ni bara spela videon, spela mina ljudinspelningar och sen lär någon ut övningarna. Det är inget problem. så ingen kan predika denna fa. Vad du säger är bara dina egna ord. Att läsa ur min bok är inte heller något problem. Det jag har lärt ut. Många av våra elever har redan insett att de är på en mycket hög nivå. Ända tills du har kultiverat till det allra sista steget har dessa saker en vägledande roll för dig. För du håller på att höja dig. Du tycker att det verkar väldigt enkelt, men innehållet där i är mycket djupt. Det du säger är inte sådant, så det skulle inte fungera. Vad du än har sett eller på vilken nivå så är det inte Falun Dafa. Den här frågan är mycket viktig. Härnäst ska vi tala om flera förändringar som buddhismen genomgick efter att Sakyamuni inte längre var kvar. En var att långt efter att Sakyamuni hade gått bort, började en del religioner att resa sig igen. Det vill säga, religioner som redan var på nedgång började resa sig på nytt. Särskilt brahmanismen började gå uppåt igen. Men brahmanism var, vid den tiden ansågs den vara en heretisk religion, så brahmanismens innehåll var egentligen inte stabilt. Sedan införlivade de buddhistiska saker i den, och inom buddhismen förde en del munkar också in saker från andra religioner i buddhismen. Som ett resultat av dessa kontinuerliga förändringar blev buddhismen förvrängd till oigenkännlighet. Buddhismen uppstod i Indien. Men idag har den försvunnit i Indien. Den ursprungliga buddhismen kombinerades med de religioner som spreds vid den tiden, huvudsakligen brahmanismen, och blev till den religion som är vitt spridd i Indien idag, kallad hinduism. De dyrkar inte Sakyamuni. Men vad gäller deras klädnader så är det fortfarande buddhistmunkarnas dräkter. De behöll munkarnas kläder och utseende. Så buddhismen i Indien, nu pågår förstås en förnyelse, men det är någonting som hände senare, efter ett hopp på omkring 1000 år. Innan buddhismen försvann genomgick den flera förändringar. En var att människor utgick från en del av vad Sakyamuni sade och grundade olika skolor. En är exempelvis tantrismen. Zenbuddhismen. De anses alla höra till den sorten. Bodhisattva Nagarjuna grundade tantrism utgående från Sakyamunis dharma. Den kom på den tiden från Indien via Afghanistan till Xinjiang och kom in i vår kinesiska Han-region i vad som då var staden Chang'an, det vill säga Xi'an. Det var under Tang-dynastins höjdpunkt, så den kallades Tang-tantrism. I vårt land har den redan försvunnit helt. Nu för tiden sprider en del människor något under Tang-tantrismens flagga, men det är att helt och hållet lura människor. Den blev helt utrotad efter Song-dynastin, eftersom kinesernas moralvärderingar inte kunde acceptera den. I den ingick dubbelkultivering man-kvinna. De gick öppet ut på gatan, stoltserande med kvinnor. Dessa saker kunde inte accepteras av oss kineser, så den utrotades. En annan gren kom från Indien via Nepal till Tibet. Det är den gren som nu sprids i Tibet som tibetansk tantrism, också kallad lamaism. Förr i tiden mötte den motstånd inom buddhismen. Den erkändes inte som en del av buddhismen. Den kom bara att erkännas i modern tid. Men hur som helst upphörde människor som kom senare gradvis att förstå religionens ursprungliga form och inte heller kände de till situationen på den tiden. Men den största förändringen skedde när någon, enligt den dharma som Sakyamuni lärde ut, grundade vad som kallas Mahayanas Buddhafa, Stora Vagnens buddhism. De saker som Sakyamuni talade om på sin tid hade självräddning som mål. Det vill säga att kultivera till arhatsfa. Han lade ingen vikt vid att undervisa om räddning av alla varelser. Han talade bara om dessa saker med de få lärjungarna i den inre kretsen. Baserat på de saker som Sakyamuni sa, grundade en del människor Mahayana buddhismen. Jämfört med den ursprungliga buddhismen, sådan som den var under Sakyamunis livstid, är den oigenkännbar. Så buddhismen skapades i Indien, spreds till Kina och slog sedan rot i Kina. Det vill säga, det är dagens buddhism i de kinesiska regionerna. Det är i själva verket en reformerad buddhism. I Indien och i några länder i Sydostasien utövar de Hinayana-buddhismen och håller inte med de kinesiska regionernas Mahayana-buddhism. De anser att det är vi som har bevarat Sakyamunis ursprungliga saker. När det gäller klädsel, fodringar och bud är de likadana som de som fanns på Sakyamunis tid. Men Mahayana-buddhismen har förändrats helt och hållet. Den dyrkar inte längre Sakyamuni som dess enda huvudmästare. Det är en tro på många buddhor. De dyrkar Buddha Amitabha, Stora Soltathagata, Buddha Maitreya. Sen finns naturligtvis också Sakyamuni och så vidare. Än den ena Tathagatan, än den andra Tathagatan. Och det finns också oräkneliga stora bodhisattvor. Det är en mångbuddha-tro. Det är situationen. Det är den buddhism som nu sprids i de kinesiska regionerna. Så jag har här i generella drag sammanfattat buddhismens situation för er. Syftet med detta var främst att berätta för er att religion är religion. Däremot, om andra kultiveringsmetoder inte antog religiösa former, då är de inte religioner. Särskilt qigong ska inte förväxlas med religion. Dessutom är buddhismens dharma bara en liten, liten del av en liten, liten del av Buddha-fa. Den gränslösa dafa är ofantlig. På olika nivåer finns olika fa. Häromdagen nämnde jag en princip. Bland buddhistiska legender finns en berättelse om en man som satt i meditation och steg upp till himlen och upptäckte att i diamantsutran eller i lotussutran där uppe var vartenda ord annorlunda än de här nere. Till och med innehållet och innebörden har ändrats. Det sägs att när han kom till Sukhavati-världen var skillnaderna ännu större. Varför? För att på olika nivåer finns olika fa och olika manifestationsformer. Den gränslösa dafa finns på alla olika nivåer. På en och samma nivå existerar den också i olika dimensioner. I vår nuvarande fysiska dimension finns också många hemliga kultiveringsmetoder. Det är så det är. Det är allt vi ska säga om förhållandet mellan buddhalärans qigong och religionen buddhism. Låt oss nu tala om förhållandet mellan gångstyrka och övernaturliga förmågor. Vi ska tala kortfattat om detta. Övernaturliga förmågor är en biprodukt i ens kultivering. De kan inte representera ens nivå, hög eller låg. Endast gångstyrkan bestämmer hur hög ens nivå är. Och gångstyrkan utvecklas genom kultiveringen av ens qinqing, hjärtats natur, genom omvandlingen av dygd och genom att bli ett med universums egenskap. Det är detta som bestämmer höjden på ens nivå. Även om du inte verkar ha några övernaturliga förmågor under din kultiveringsprocess, så har faktiskt alla övernaturliga förmågor. Det är bara det att en del människor är relativt bra, rätt så bra. Så för att se till att en sån person, för honom passar det att kultivera på det här sättet, att låsa många övernaturliga förmågor för att låta honom kultivera uppåt utan att utveckla några fasthållanden så att det går relativt fort. Så fastän han tycks sakna övernaturliga förmågor har han kultiverat mycket högt. En del har övernaturliga förmågor, men även om de har dem, anta att någon på mycket hög nivå sitter här och någon med övernaturliga förmågor gör en uppvisning i närheten, men denne inte har lika hög nivå. Då behöver den som är på hög nivå inte ens tänka, men den här personen kan inte visa upp sina förmågor. Varför? För att personen på hög nivå har ett mycket stort energifält med extremt stor täthet. Till och med större än. En övernaturlig förmåga är bara en extremt tät fysisk energimassa. Dess energi är mycket tät. Men den första personens gångstyrka är på en mycket hög nivå. Så tätheten på hans gång, på den energi han strålar ut, är större än hos den andres övernaturliga förmåga. Så du kan tänka dig, när hans övernaturliga förmåga kommer fram och flyter in, blir den till ingenting. Kan den ha någon som helst verkan? Även om det inte ens rör sig i den första personens tanke, skulle den andra personens förmåga inte ha någon verkan. Så mänskliga övernaturliga förmågor finns hos alla. Alla har en del. Naturligtvis finns det övernaturliga förmågor som inte är medfödda. De är givna av mästaren, överförda av mästaren. Medan en del finns naturligt i människokroppen. Det vill säga, när du kultiverar inom världsliga fa har du många övernaturliga förmågor, men de har ingen större betydelse. De representerar inte höjden på din nivå, så sträva inte efter dem. Varför? En del moderna människor är mycket praktiska och resultatinriktade. De bryr sig inte om kultivering. De som inte kan släppa strävan efter övernaturliga förmågor vill inte kultivera till höga nivåer, anser jag. Även om de i tanken vill så kan de inte det i praktiken. Övernaturliga förmågor är bara biprodukter i kultivering. När du kultiverar inom världsliga fa med den mänskliga kroppen kommer alla fram från den köttsliga kroppen. Vad ska du ha dem till? När du går bortom världsliga fa måste alla kastas bort. Du kan inte behålla en enda. De har blivit helt oanvändbara. Din kropp har helt ersatts av högenergimateria. Så det är en omvandlad kropp. Det kan sägas att det är en buddha-kropp. Med en sådan kropp måste man kultivera om igen och fortsätta steg för steg uppåt. Alla dina övernaturliga förmågor kallas nu gudomliga förmågor. Buddha-fas gudomliga förmågor. De måste utvecklas på nytt, en efter en. Denna gång kommer de fram från buddha-kroppen. De är oändligt mäktiga och fungerar i alla dimensioner. Det är de du kommer att använda i framtiden. De som kultiveras fram inom världsliga fa kan däremot inte fungera i andra dimensioner, utan bara i denna dimension. De är ingenting, så i framtiden kastas de alla. När du lyckas i kultiveringen eller når en hög nivå räknas de inte som någonting. Vad är nyttan med dem då? Du kan bara ta ut dem och ta en titt på dem och minnas din kultiveringsprocess i det förgångna. Så de är alla borta, nedtryckta i en mycket djup dimension och behövs inte längre. Så varför sträva efter övernaturliga förmågor? Du strävar och strävar efter dem, men de är inte till någon nytta. Naturligtvis kan en del med bra medförd grund ha en del övernaturliga förmågor och kan göra bra saker med dem när det verkligen behövs. Eller också kan den personen hålla sitt hjärta helt oberört, för ju mer oberörd i hjärtat, desto lättare utvecklas förmågor och desto mer sannolikt att de inte låses. För de som inte kan hålla hjärtat oberört kommer deras förmågor att låsas även om de kommer fram och därför fungerar de inte. Det var allt om förhållandet mellan övernaturliga förmågor och gångstyrka. Vi ska nu tala om en fråga. Vilken? På senare år har det dykt upp en del qigongmästare i samhället som aldrig hade övat qigong innan, men ändå påstod sig vara qigongmästare. Så var kom deras gång ifrån? I genuin kultivering måste man gå igenom flera decennier av mödosam kultivering och måste också erhålla en upprätt fa. Sedan kan man kultivera framgång. Men de här människorna gick hem, sov en natt och fick framgång. Vi ska nu tala om varifrån den kom. Strängt taget är de här människorna självutnämnda qigongmästare. De kan egentligen inte kallas qigongmästare. Som lärare måste man ha en komplett kultiveringsmetod. I genuin kultivering, när en daomästare lär upp en lärjunge, måste han tala om dao. Och han gör det varje dag och han lär ut den grundligt. I buddha-läraren måste det talas om fa. Utan den kan du aldrig höja dig i kultivering. Men den här personen har ingenting. Hans qigongprinciper och övningar är bara till för att bota sjukdomar och stärka hälsan. Vanliga människors obetydliga saker. Så han har ingenting. Men för att bli qigongmästare ändrar han om och hittar själv på några saker. Kanske hade han deltagit på någon qigongkurs tidigare. Kanske inte. Hur som helst hittar han på en del saker för att lära ut till andra och själv bli qigongmästare och tjäna pengar. Göra sig en förmögenhet. Ofta kan dessa människor inte komma på varför de fick gång. Var kom min gång ifrån? Den här gång, vad betyder den? Är den till för att tjäna pengar? Många människor förstod det så, men faktiskt är det inte så. Vi ska först tala om en situation som kallas omvänd kultivering. Vad är omvänd kultivering? Den här personen har aldrig övat qigong, men har redan kommit upp i åren. På höjden av qigongs popularitet. Tidigare hade han aldrig tänkt på kultivering, varken på buddha-kultivering eller dao-kultivering. Bara under den mellersta till senare delen av kulturrevolutionen, när qigong uppstod, förstod han att med qigong kan man kultivera, utveckla övernaturliga förmågor och kultivera till höga nivåer, kultivera buddha och kultivera dao. Han förstod, så han ville också kultivera. Hans tankar och avsikter var rätt enkla. Jag kan göra goda gärningar, bota sjukdomar, rädda människor och även höja mig själv. Hans tankar var rätt enkla. Men han var redan ganska gammal. De som kultiverar omvänt måste vara gamla. De är alla från 50 år och uppåt. Dessutom måste de som plötsligt får igång ha mycket bra medfödd grund. För jag har sagt att Qingqing är lika högt som Gong. Gong är lika hög som Qingqing. Den gång som kommer utifrån måste också ges i enlighet med hans Qingqing-kriterium. Om hans Qingqing bara är så här högt är det helt oacceptabelt att ge honom så där mycket gång. Om hans Qingqing är så här högt kan han ges motsvarande mängd energi. Men energin är spridd utan övernaturliga förmågor. Den kan dock ha viss hämmande effekt. Den kan skjuta upp sjukdomar. Sådana människor kunde därför bota en del sjukdomar. Rätt många sådana människor har dykt upp, särskilt på senare år. En del äldre kvinnor dök upp. Det finns rätt många sådana personer. Det finns också män, men relativt få. De är alla över 50. Vad är omvänd kultivering? Någon är redan mycket gammal. Hans livstid skulle inte räcka till för kultivering. Var skulle man hitta en mästare åt honom? Under de åren var de som verkligen kom ut för att popularisera qigong alla lärjungar. Deras mästare kom inte alls ut. Allt gjordes av lärjungar. Så deras uppgift var inte heller att ta sig an lärjungar eller vägleda människor. De populariserade alla bara qigong. Var skulle man finna en mästare som skulle undervisa honom? De kom på ett sätt. Den här personens Qingqing är rätt högt. Han tar relativt lätt på anseende och egen vinning bland vanliga människor och han vill kultivera. Redan under första föreläsningen sa jag att när någon vill kultivera har hans buddha natur kommit fram. Den skiner som guld. De tar en titt och ser att den här personen är så bra. Åh, låt oss hjälpa honom. Men han är så gammal, hur kan vi hjälpa honom? Så de tänkte ut ett sätt som aldrig tidigare funnits i historien. Denna omvända kultivering. I en annan dimension ger de honom spridd energi genom ett mjukt rör. De ansluter ett rör till honom i en annan dimension. Personen är nu precis som en vattenkran och bakom honom finns ett rör. När han sänder ut energi är det som att öppna en vattenkran. Den kommer ut. Han har själv ingen gång. När han slutar sända ut är det som om kranen stängs. Alla dessa människor fick gång plötsligt. Ingen av dem övade qigong innan. På natten när han sov kändes hela kroppen varm, kokhet. Vad han än rörde vid så blev det elektriskt. Så han visste att han hade fått gång. Så när någon kände obehag någonstans viftade han med sina händer över det området och det fungerade rätt bra. Från och med då blev han qigongmästare. I början var han mycket bra. Han hade också hört att qigongmästare från de upprätta skolorna betonade dygd. Säger inte sitt namn och tar inget i gengäld. Så i början ville han inte ha några pengar eller något för behandlingen. Men så småningom, vanliga människor är som ett stort skärningskar. Det är bara för svårt att gå bortom det. Innan han blev uppmärksammad och berömd kunde han kontrollera sig. Men så fort han blev berömd kunde han inte styra sig. Människor skulle störa honom, smickra honom. Öronen fylldes med hur stor qigongmästare och hur kapabel han var. Folk ville enligt kinesisk sed återgälda honom och ge honom pengar, men han avböjde. Folk skulle då säga, tar du inte emot pengar så tar du något litet, som en souvenir. Så allt eftersom tog han emot det och utvecklade så småningom fasthållandet anseende och vinning. Och till sist fick han inte nog betalt för sin behandling, skulle han inte gå med på det och bli upprörd. Och om en qigongmästare från en upprätt skola sa att den och den qigongmästaren var bra, skulle han bli förnärmad. Fasthållandet anseende och egen vinning skulle flamma upp. En sån människa började då falla. För gång är lika hög som Qingqing. Fastän den spridda energin inte var hans, bestämdes den mängd energi som han fick av hans Qingqing-höjd. När Qingqing föll fick han mindre gång. När Qingqing föll vidare gavs han ännu mindre gång. Till sist när han hade fallit ända ner gavs han inte längre någon gång. En hel del sådana människor dök upp. Men nu är inga kvar. För att inte säga det så absolut så är nästan inga kvar. Men varför har en del fortfarande gång? De hade det inte på ett tag men försökte fortfarande bota andra. De hade hela tiden det här fasthållandet och sen fick de det igen. Hur fick de det igen? Om en stund ska jag tala om det. Nyss talade jag om omvänd kultivering, en relativt god form av att plötsligt få gång. Men dessa människor tog det som en chans att skaffa sig anseende och egen vinning. Faktiskt var syftet att de i samhället skulle samverka med det himmelska tillståndet vid den tiden, göra goda gärningar och samtidigt kultivera sig. Självklart kan man kultivera medan man gör goda gärningar. Efter att ha botat en patient är denne inte nöjd. Du säger att sjukdomen är botad och faktiskt är den det. Men patienten vill inte betala och insisterar att den inte är botad. Om sjukdomen var mycket allvarlig har du kanske tagit bort det mesta, men det märks inte tydligt så han är missnöjd. Han påstår ilsket att du har lurat honom och går sin väg. Men du har ansträngt dig mycket. Allt detta stör det mänskliga hjärtat så att man ser hur du behärskar dig och hur du höjer dig. Du gör goda gärningar och höjer dig samtidigt. Genom den här kultiveringen kan du få fram dina egna potentiella förmågor. När ditt qingqing höjs kan du också få fram din egen gång. Syftet var att låta honom göra detta. Men hur många kan inse detta? I den tiden, vem kom ut för att verkligen föra lärjungar uppåt? Ingen talade om fa. Alla sa att qigongövning kräver att man betonar dygd. Men det de sa var allmänt om något på låg nivå. Ingen lärde ut fa på hög nivå. Många visste därför inte hur de skulle kultivera. De som gav honom gång kunde varken låta honom se dem eller tala om fa för honom. För om de lät honom se dem och talade om fa för honom skulle det räknas som att avslöja himmelska hemligheter. Då skulle det att man måste upplysas mitt i illusionen inte finnas och de skulle falla. Om man såg en Buddha tala om fa, vem skulle inte kultivera? Till och med en oförlåtlig syndare skulle göra det. Om det inte krävdes någon upplysningsförmåga kunde han inte heller höjas, så det skulle inte tillåtas. Därför vågade de inte tala om fa. Så många kände inte till det. Kanske hörde de en röst som berättade ett och annat. Men en mästare av en upprätt fa skulle aldrig tala klarspråk. Det de säger är alltid tvärtom, eller något han inte förstår. Eller de låter honom snubbla och ramla, bli tilltygad och blöda, så att han kunde upplysas till det. Det är så de gör det. Men en del kan inte upplysas till det, så till slut faller de. Det här är den ena typen vilken kallas omvänd kultivering. Omvänd kultivering innebär, medan andra måste börja kultivera från botten till toppen, ända upp till fullbordan, innebär omvänd kultivering att man får en mängd gång i enlighet med ens qingqing. Man gör goda gärningar och går från toppen till botten och kultiverar till fullbordan. Så det går fortare, väldigt fort. Men som sagt, mycket få, om ens någon, är kvar nu. Detta var den ena typen. En annan typ kallas att låna gång. Hur kom deras gång? För att låna gång finns ingen åldersgräns. Det finns också en hel del unga som kom fram på senare år. Dessa hade inte heller någon egen gång. De fick gång över en natt, men förutsättningen var att de hade bra medfödd grund. När de gick upp på morgonen kändes allt de rörde vid elektriskt, så de förstod att de hade fått gång. De behandlade sjukdomar åt andra. Åh, rätt bra. De förstod det så. Men unga människor har ännu svårare att styra sig själva. De tycker att de har lång väg kvar i livet, med en massa mål som de vill uppnå. Så när dessa speciella förmågor visade sig skulle många ta dem som verktyg för att nå sina mål. Men detta är absolut förbjudet. Helt oacceptabelt. Så jag säger, inte en enda av den sortens människor finns kvar. Idag finns ingen kvar. Men vid den tiden dök det upp rätt många. Men de flesta av dem visste inte var gång kom ifrån. Vad är att låna gång? Hur kan en medelmåttig vanlig människa låna gång? Hur lånades den? Allt eftersom ska jag berätta för er om människokroppens uppbyggnad. En människas kropp, förutom huvudranden, ditt huvudmedvetande. Vanligtvis stannar en människas huvudrande i nivan, tallkottkörteln, men ibland flyttar den till hjärtat. I det forna Kina brukade en del människor säga, hjärtat tänker, du känner att hjärtat tänker för att den är på ditt hjärta. En människas tankar har sitt sanna ursprung i huvudranden, vi kallar det huvudmedvetandet. Alltså medvetandet från huvudranden. Vad du gör med klart medvetande är ditt eget jag. Förutom huvudranden finns också sekundära urandar. För de flesta icke-utövare har den sekundära uranden sin rygg vänd mot dig. Hans bakhuvud är vänt mot ditt bakhuvud. Men han är i en annan dimension och du kan inte se honom. En del har flera sekundära urandar. En del har en, två, tre eller fyra. En del har till och med fem. Till och med könen är olika. Manliga och kvinnliga, de är olika. I själva verket har din huvudrande inte samma kön som du. Inte nödvändigtvis samma. Självklart är en del samma, de flesta är samma, men många är olika. Kanske är du en man och din urande är kvinnlig. Det är ditt sanna kön. Kanske är du kvinna, men din urande är manlig. Det finns en sådan situation. Därför... Vi skojar, berätta bara ett skämt. Enligt I Ching är yin och yang omvända nu för tiden, med yin i uppgång och yang i nedgång. Det är den här historiska perioden. Se, kvinnorna är alla så starka, så kapabla. Kvinnliga idrottare vinner alltid, det kan inte manliga idrottare. Och det finns fler män som är under sin frus kommando, eller hur? Jag bara skojar. Illustrera bara den här frågan. Så en människa har sekundära urandar. Men ursprunget till människans medvetande, så som vad man ska göra, är huvudanden. Men när du gör saker omedvetet är det den sekundära uranden som kontrollerar din hjärna och gör det. Därför kräver vi i vår skola att du kultiverar med klart medvetande. När du nått stillhet får du inte förlora medvetandet helt, som om du sov och inte ens vet vem du kultiverar för. Varför har människor sekundära urandar? Ett av huvudsyftena med sekundära urandar är att förhindra att det mänskliga samhället förfaller för tidigt och att bevara det mänskliga samhällets moralvärderingar. För den sekundära uranden kan ha en viss inverkan. Men om huvudranden är väldigt stark kan den sekundära uranden inte komma in. Om någon verkligen vill göra dåliga gärningar kan den sekundära uranden inte göra annat än oroa sig. För din hjärna kontrolleras mestadels av huvudranden. Ofta kommer den sekundära uranden från en nivå som är högre än huvudrandens, så han är bättre än huvudranden. En del människor har från början mycket bra medfödd grund, så deras sekundära urandars medfödda grund är ännu bättre. En del sekundära urandar kommer från väldigt höga nivåer, så höga att de kan kommunicera med de upplysta, med de stora upplysta. De kan nå så långt. Människokroppen kontrolleras förstås av huvudranden. Hur framtiden blir beror helt och hållet på huvudranden, på vad kroppen gör. Om personen inte vill kultivera så kan den sekundära uranden inte göra annat än oroa sig. Men om personen vill kultivera blir den sekundära uranden förtjust. Det är precis vad jag vill, att kultivera. Om jag kultiverar lite till kan jag erhålla Zhenguo. Jag är ganska hög redan nu. Under de åren tänkte en del unga människor, Qigong är väldigt bra. Jag vill kultivera, utveckla övernaturliga förmågor och kultivera till hög nivå. Bra, den blev glad. Men den visste också, vem skulle undervisa dig? Om du satt där och kultiverade på egen hand skulle du aldrig klara det. Vad skulle då göras? Den kom på ett sätt. Jag går och letar upp en mästare åt dig, går och lånar en del saker. Eftersom den sekundära uranden har stora förmågor kan den lämna kroppen, så den gav sig av, de pratades vid, de tog en titt på personen och såg att han verkligen var mycket bra. Han vill kultivera, låt oss hjälpa honom. Självklart ska vi hjälpa honom, varför inte? Så de hjälpte honom, de lånade honom gång, vilken ofta var spridd energi, och ibland var kompletta saker. Om det var något som var komplett, fanns där också övernaturliga förmågor. På senare år dök många sådana människor upp. Vi ger vanligtvis inga exempel under kursen. Vi nämner inga namn. Detta hör till fallet lånad gång. Ofta visste sådana människor. Den sekundära uranden kanske nämnde ett ord här, ett ord där och lät personen inse att hans gång var lånad. Men hur eller från vem visste han inte. Visste inte vem den var. De två fallen som jag nyss talade om är relativt bra. Härnäst ska vi tala om ett som inte är bra. Gångkällan, det ställe den kommer ifrån, är inte bra. På vilket sätt är den inte bra? I qigongkretsar finns en term, alla sprider den, oavsett om man erkänner den eller inte. Alla sprider den här termen. Foti, eller andebesittning. Personen har blivit besatt. Djurfoti kanske, eller människor talar om elaka troll och demoner, spöken och monster, eller vad det nu kan vara. Hur som helst har han blivit besatt. Vad handlar detta foti egentligen om? I qigongkretsen undersöker människor alltid detta. Igår talade vi om teorin om andra dimensioner och talade om andra dimensioners existensformer. När vi talade om andra dimensioners former nämnde vi att på grund av skillnaden mellan deras och vår rumtid så skiljer sig objektens existensformer där borta från våra. Utan den kötsliga kroppens begränsningar är alla saker intelligenta väsen. Alla kan dominera människan. Alla kan de kontrollera människans hjärna. Svagast är människan. Så bland de där sakerna i andra dimensioner finns en del djur och andra levande väsen. Nu erkänner också vetenskapskretsen andra dimensioner. Eftersom det finns andra dimensioner så existerar i de dimensionerna ofrånkomligen materia och kanske levande varelser. Men från vår synvinkel, från qigong och övernaturliga förmågor, erkänner man i kultiveringskretsen att det existerar andra dimensioner och levande varelser i andra dimensioner. Så de där sakerna kan kontrollera människor. Men det finns en princip i detta universum. Vem som än stör mänskliga angelägenheter kommer att dödas av himlen. Om något kommer för att besitta en människas kropp kommer det att dödas av himlen. Alltså är det inte tillåtet att skada eller störa människor. För även om människan kan göra onda gärningar kan han också kultivera och bli en Buddha. Så människan är den mest värdefulla. Alltså får de här sakerna på låg nivå inte störa. Men varför har ett sånt tillstånd med foti blivit så utbrett nu för tiden? Någon får gång, men har ingen aning om var den kom ifrån. Han tror att det är bra, att han har ett så bra medfödd grund, att han har erhållit gång. Var kom den ifrån? Det ägnade du aldrig en tanke. Varför ägnar människor det aldrig en tanke? Det tar så många år av mödosam kultivering att forma den här högenergimaterian. Du fick den över en natt, eller någon överförde några små saker till dig och du fick plötsligt gång och kunde bota sjukdomar och bli ganska kapabel. Var kom gång ifrån? Varför ägnar du inte detta en sund tanke? Att kontrolleras av det där är mycket farligt. Så hur kan sånt där uppkomma nu för tiden? Varför tar inte de upplysta? Det sägs att det finns buddhor överallt och så många mästare med hög gång. Varför tar de inte hand om det? Det går inte att ta hand om det. Anledningen är att det redan är mycket utbrett. Dessutom är det något som folk själva bett om. Och en annan princip är att om någon själv vill ha det, vill andra vanligtvis ogärna ingripa. Det är vad du vill ha, vad du upplyses till. Att tvinga dig vore inte bra, vore inte rätt. Om du genuint kultiverar eller om det bara gäller en viss fråga, då går det bra att hjälpa dig. Men om personen helt enkelt inte upplyses till det och strävar efter detta, då finns inget att göra. Kanske tänker några, vi sökte inte det där. Den som blev besatt säger också, vem sökte den? Jag sökte den inte. Nej, men tänk efter. Hela detta universum är upprätt. Ingen princip där i tillåter onda saker att visa sig. Så vad tänkte du på i ditt sinne? Om jag fick övernaturliga förmågor skulle jag behandla folks sjukdomar och tjäna pengar. Bli rik, så underbart. Det skulle gå jättefort. Om jag blev qigongmästare skulle jag resa runt, ha roligt, åka överallt och föreläsa. Det vore jättebra. Så många människor tänker på det sättet. De tänker, nu för tiden, med reformerna och när landet öppnar sig, söker alla en andra karriär. Men jag är inte bra på någonting. Så om jag lär mig att bota sjukdomar, vore det rätt bra. Många har en sån strävan. Redan den tanken är farlig. Varför? Därför att en ortodox kultiveringsskola ser det som ett fasthållande. Det är ett av de värsta fasthållanden som finns. Varför? Därför att personen vill bli förmögen med hjälp av förmågor bortom vad vanliga människor har. Det vill säga, inte vanliga skickligheter. Så fasthållandet måste bort. Annars kan du inte kultivera alls. En ortodox skolans mästare ser din tanke när du kultiverar och tänker, hur kan detta gå an? Om du har övernaturliga förmågor måste de låsas. Du tillåts inte ha dem. Ju mer du strävar, desto mindre får du dem. För det kommer från ett fasthållande. Du måste släppa detta fasthållande. Om du vill använda övernaturliga förmågor bland vanliga människor, även om du inte vill tjäna pengar med dem, så har du fasthållandet att skryta. Vad vill du annars ha dem till? Som prydnad. Så det går säkert inte om du strävar efter dem så intensivt. Det orsakas säkert av ett fasthållande, vilket måste bort. För om du söker dessa saker, bjuder du då inte in dem? Vem kan ge dem till dig? Bara onda saker, de där sakerna på låga nivåer och djur, kan ge dem till dig. Det leder till frågan om djur och hur djur kultiverar. Människor kan kultivera. Hur kan djur kultivera? Är det inte vidskepelse eller idealism? Det är inte det det handlar om. Alla människor har en medfödd förmåga att kultivera. Alla har den förmågan eftersom du kom från. Den här mänskliga dimensionen existerade inte ursprungligen. Mänskligt liv alstrades i universums dimensioner och var sammansmält med universums egenskap. Men när många liv alstrades, när många människor alstrades, hade de sociala relationer och grupprelationer. En del blev själviska eller lite dåliga. Då varken kunde eller fick de bli kvar på en hög nivå, utan halkade naturligt ner och föll till nästa lägre nivå. Sedan blev de dåliga igen och föll igen. Till sist, när de fallit och fallit, föll de ner hit där de borde ha förintats. Men av barmhärtighet gav de upplysta dem en sista chans och skapade den här illusoriska dimensionen. Ingen annan dimension är illusorisk. Hade du fallit till någon annan dimension vore du inte vilse i illusionen. Endast det mänskliga samhället är i illusionen. Med den här fysiska kroppen och de här två ögonen kan du inte se universums sanning. Så du kastades in i illusionen och gavs ännu en chans att ta dig ut ur illusionen genom upplysning. Det är så här talet om upplysningen uppkom. Västerländska religioner talar om tro. Du försatte dig själv i ett sånt här tillstånd, så du måste själv ta dig tillbaka genom upplysning. Om du faller längre ner blir du förintad. Så är det. Det mänskliga livet är inte till för att vara en människa, utan för att återvända till ditt sanna ursprung. Så i historien har det i varje civilisationscykel funnits några som räddat människor och erbjudit människor räddning och så vidare. Människan upplystes inte till detta och har fallit till det här stadiet. Men alla är födda med den här förmågan att kultivera. I det forna Kina måste också de lärda meditera. Till och med i vilket arbete som helst måste man reglera andningen, rena sinnet och liknande. Allt mycket nära kultivering. Så det som står skrivet i de forna kinesiska böckerna om människor som hade övernaturliga förmågor långt tillbaka i tiden, det är inte påhittat. Under en lång historisk period hade man övernaturliga förmågor, men allt eftersom de blev allt sämre blev deras övernaturliga förmågor. Allt eftersom människan blev allt mer materialistisk förlorades dessa medfödda förmågor allt mer. Om den utvecklingen fortsätter, när människan blir mer och mer inriktad på det påtagliga, när era materiella verktyg utvecklas allt mer, kanske era fyra lemmar också förtvinar i framtiden. Vi kommer bara ha ett stort huvud kvar. Det här är utvecklingsmönstret. Faktiskt är de övernaturliga förmågorna inte alls övernaturliga. De är bara ens medfödda förmågor. Du kastade bort dem själv. Nu heter det att utveckla dem och de kallas övernaturliga. De är faktiskt bara medfödda förmågor. Det är likadant för ett djur. Det är också en produkt av universum, så det har också dessa medfödda kvaliteter. Det har ingen aning om kultivering med mera, men det kan nå ett kultiveringstillstånd. När en orm kryper ihop med sin svans i munnen eller när en räv kryper ihop med nosen mot svanstippen. När dessa djur kryper ihop till en cirkel och de två ändarna möts formas ett himmels kretsloppscirkulation. När djuret uppnår detta lugna tillstånd kan det forma ett himmels kretsloppscirkulering. Det kan utveckla sin visdom och då kommer det att förstå. Ett djur är inte nödvändigtvis ett djur i varje liv. Detta är naturligtvis vad buddhismen säger. De tror på samsara. Så kanske var det en människa innan, kanske kom det från en hög nivå innan. Det kan förstå dessa saker. Så nu kan det kultivera, nu vet du hur man gör. Jag förklarar bara hur det går till. Det är inte så att ett djur självt känner till kultivering med mera. Men det kan uppnå det här tillståndet som gör att det kan bli ett med universums lagbundenhet. Så fort det har förstått och har fått förmågorna, det är på en mycket låg nivå och känner inte till principerna på höga nivåer. Så vågar det begå alla möjliga dåliga handlingar. Men när det gör så kommer det att möta förintelse. Så vanligtvis tillåts inte ett djur att lyckas med kultiveringen. Varför? Därför att inte har den mänskliga naturen eller en människas egenskaper. Så det den kultiverar fram är garanterat ont. Tidigare i historien har några förstås lyckats med kultiveringen. Men oftast var dessa mycket speciella. Så djur får inte erhålla fa och tillåts inte lyssna till fa. Bara människor får lyssna till den upprätta fa och kultivera, så de är ytterst värdefulla. Djuren kan se detta. De vet att de inte kan lyckas med kultivering. Kanske har ni sett i gamla texter att de dödas runt vart 300 år i en liten katastrof. Vart 500 år i en stor katastrof. Så fort de fått gång att växa lite högt blir de dödade. De kan självklart inte kultivera allt för högt på grund av att de inte helt kan bli ett med universums egenskap. Så de ska dödas. De har också sett den principen. Så vad gör de? De kom på att om de lånar en kropp kan de kultivera. När de väl har en människokropp har de all rätt att lyssna till fa och kultivera. Och ingen kan göra något åt det när de har skaffat sig en människokropp. Så de utnyttjar ett kryphål i universum. Förr var det inte tillåtet att låna en kropp sådär. Men personen strävar nu. För om detta sågs fick de inte komma på hans kropp sådär. Men om någon strävar och tänker, jag vill tjäna pengar. Du ser honom öva qigong där. Han står i en ställning och är utmattad. Hans ben skakar. Han kan inte hålla upp händerna längre. Men hans sinne är inte stilla. Han tänker, varför kan jag inte öva fram gång? Om jag får gång ska jag bota sjukdomar. Varför öppnas inte mitt himmelska öga? Om det öppnas ska jag diagnostisera folks sjukdomar och tjäna pengar. Det är vad han tänker. En mästare av en upprätt fas skulle se detta och tänka, vad är detta? Det är illa. Oavsett om man har en mästare eller ej. Även om man inte har en mästare så ser några förbipasserande honom. De ser att den här personen inte är bra. Jag kommer inte att ta hand om honom. Men fotodjuret ser detta och tänker, om du inte tar hand om honom, djuret tillåts inte att se dimensioner där de upplysta av en upprätt fa finns och kan inte se om man har en mästare. Men det känner till principen. Det är inte fel att ge honom vad han vill ha, så det utnyttjar det kryphålet. Han vill ha det, strävar efter övernaturliga förmågor, vill sända ut gång och vill få gång. Det vet att en mästare av en upprätt fa definitivt inte kan ge det till honom. Det säger, om inte han ger dig det så gör jag det, men inte gratis, det har ett syfte. I början vågar inte sätta sig på personens kropp. Det måste först ge lite på försök. Det tänker, du vill ha gång? Jag ska ge dig gång. Så det skickar lite gång till honom. När han övar domnar hans händer eller hans kropp blir varm. Sedan kan han sända ut energi. Personen blir förtjust. Han börjar använda det och behandla sjukdomar. När han blir förtjust gläds det. Se, det är rätt bra. Du vill ha det. Men det är svårt och ansträngande att ge dig det så här. Du vill också ha andra saker som jag bara kan ge dig om jag kommer upp på dig. Så det häftar sig fast på honom. Så fort det kommit upp på kroppen kan han plötsligt få övernaturliga förmågor medan han övar där och se saker med sitt himmelska öga. Wow, mitt himmelska öga har öppnats. Eller också verkar han även ha utvecklat några förmågor. Han blir överlycklig. Från den dagen skulle han hänga upp en skylt och bli qigongmästare. Jag säger er, han har inte alls öppnat sitt himmelska öga. Djuret kan inte öppna det. Hur ser han då? När det kommit på hans kropp dominerade hans hjärna. Medan jag igår talade om det himmelska ögat nämnde jag att det inte är ögonen som reflekterar bilder. Det är hjärnan som reflekterar bilder. Så fort djuret kommer på hans kropp dominerade hans hjärna och använder sitt djuröga för att se saker och reflektera det till hans hjärna. Så han tror att han ser det genom sitt eget himmelska öga. När han sänder ut gång kommer en liten tass bakifrån. Han kan inte se den. Han tror att han kan sända ut gång. Det har uppstått ett sånt problem. Om jag säger hur många i dagens samhälle som har såna saker kan du bli så rädd att du inte vågar öva qigong. Omfattningen är redan rätt allvarlig. Det har redan gjort det mänskliga samhället riktigt rörigt. Varför så många? Antalet är väldigt skrämmande. Jag säger inte hur många. Hur kan det vara så många? Tänk efter, av de som övar qigong, hur många tänker upprätt när de övar? Av hela mitt hjärta vill jag lyckas i kultiveringen. Jag vill utstå svårigheter. Svårigheter är inget problem. Jag vill höja mitt qigong och kultivera uppåt. Hur många som tränar i parkerna tänker så? Förutom att söka övernaturliga förmågor tänker en del till och med, varför utvecklar jag inte gång? Min chef på arbetet är så elak mot mig. När jag har utvecklat gång ska jag fixa honom. Och sen, det finns mycket pengar på banken. Om jag utvecklar övernaturliga förmågor ska jag ta lite. Det finns alla sorters mentaliteter. Som jag sa häromdagen så pladdrar en del om vad som helst, från familjen till statliga affärer. Syftet är återigen att kultivera det. Det vill inte att du kultiverar dig själv. Detta är de två ytterligheterna. Det vill att du pratar så att du inte kan kultivera dig själv. Vem övar då? Det övar. Det lånar din kropp för att utföra rörelserna och det får igång. Så i samhället är dessa saker nu redan mycket komplicerade och röriga. En del behandlar sjukdomar, men de vet inte hur de gör det eller var deras gång kom ifrån. För några år sedan, när qigong var som mest populärt, hjälpte många upplysta till i samverkan med himmelska förhållanden. De hjälpte några bra människor. Men nu har alla återvänt. Ingen är kvar. Saken är redan avklarad. Så varför skulle det i sådan stor skala återvisa sig? Några poppar upp idag, några till imorgon och kallar sig själva så och så. De vet inte vad som väntar dem. De skadar både sig själva och andra. En del kanske tänker, vad är det för fel med det? Man kan ju tjäna pengar, så vem bryr sig? Faktiskt, jag säger er att det inte besitter dig för ingenting. Varför gör du det? Det ger dig saker för att det vill ta saker från dig. Människokroppens essens som gör det möjligt att kultivera och erhålla Dao. Det finns bara en portion av det och det vill ta den ifrån dig. Eller direkt kultivera en mänsklig form i din kropp och ta den med sig. Om du tar dina saker så kommer du inte att ha någonting kvar. Du kommer att vara precis som ett tomt skal. Du kan glömma kultivering i det här livet. Du skulle inte ha någonting kvar. Även om du ville kultivera så skulle det inte gå. Du skulle inte ha något kvar och inte längre kunna lyckas i kultivering. Som jag nyss sa tänker en del, vem bryr sig? Vem bryr sig i det här livet om vad som händer i nästa? Om jag kan få pengar, om jag kan bli berömd, är det gott nog? Jag säger er detta och då kanske du blir rädd. Även om du blir berömd kan du inte njuta av det. Även om du får pengar kan du inte spendera dem. Varför? Tänk efter. Om du lämnar din kropp tidigt. Vanligtvis kultiverar de inuti kroppen. Relativt få tar det med sig direkt. De vågar inte riktigt. Så om du lämnar din kropp tidigt blir du svag i armar och ben för resten av livet. Allt för många av dina saker togs bort. Du blir sjuk vid minsta vindpust. Du får huvudvärk, förkylningar. Allting kan påverka dig. Influensa. Du blir mycket lätt sjuk eftersom din kropp redan är fullständigt försvagad. Om du lämnar din kropp sent så kommer du att vara ett vegetativt tillstånd och ligga i sängen med bara andningen kvar. Du är berömd, men kan du njuta av det? Du har pengar, men kan du spendera dem? Är det inte farligt? Jag ser att många nu har blivit till tomma skal. Ändå tror de att de är rätt så bra. De till och med strider med andra. De bryr sig inte alls om dygd. Jag förklarar bara. En del qigongmästare går runt och lurar människor. De godkänner inte någon här, de förtalar någon där. De tycker att de är rätt bra, men de har faktiskt redan blivit till tomma skal. De är ingenting nu, de är alla sådana. De vet inte ens själva var deras gång kom ifrån. De fick den bara över en natt. Situationen jag nyss talade om kunde inte förtigas. Men när den väl nämnts verkar den involvera en del saker. Som kan vara svåra att förstå. Men vi måste tala om det. För i genuin kultivering mot höga nivåer måste det förklaras för er eftersom det är ett mycket stort hinder och även ett mycket allvarligt problem. Om Fa inte lär sig ut till er grundligt kommer ni inte att ha något sätt att kultivera på. Så vad jag nyss nämnde är de olika situationer som involverar dem som helt plötsligt fick gång. I qigongkretsar finns en term som kallas dela ut gång och sånt. Skapa ett fält, dela ut gång. Allt detta är termer som myntades av sådana personer. Dessa termer existerade inte förr. Det brukade vara termer som att tala om fa, att lära ut metoden, undervisa lärjungar, anta lärjungar. Det brukade vara så. Det fanns inget som att skapa ett fält och andra sådana termer. Men nu har det blivit jargongen hos dessa qigongmästare. Härnäst ska vi tala om en annan situation. I qigongkretsen finns det också ett annat fenomen. Någon kan plötsligt tala ett konstigt språk som låter som pladder eller till och med kan tala flera konstiga språk. Det är verkligen inget han har hittat på själv. En del människor kan tala språket rätt flytande. En del människor kallar det kosmiskt språk. En del kallar det himmelskt tal. En del säger till och med att det är ett buddhaspråk. Så låt oss tala om vad det handlar om. Jag säger er. Först säger jag er att det inte är ett språk hos de upplysta. Det är inte alls några upplysta språk. Och det är ingen manifestation av övernaturliga förmågor heller. Det är inte så att du har fått den här övernaturliga förmågan. Och det är inte en manifestation av din nivå. Det är inte så att din nivå är hög. Så vad handlar det då om? Det är att språkcentrat i människans hjärna kontrolleras av någon annan. De här människorna drog på sig detta själva på grund av sina fasthållanden. De är till och med mycket glada. De skryter och pladdrar på. Ju mer de pratar, desto gladare blir någon annan och desto fastare kontrollerar de dem. Så det är ingen övernaturlig förmåga och det kommer inte från att de övat bra. Det är bara det att de kontrolleras av någon annan. För den som talar kosmiska språk finns det oftast ett intelligent väsen som sitter på hans axel. På hans huvud eller strax bakom honom. Varför uppkommer ett sådant problem? Det syfte är inte att låna en kropp för kultivering. Det har ett annat syfte. Nu när det mänskliga samhället har utvecklats till dagens tillstånd är det verkligen i stor fara. Tänk efter. Hela moralstandarden är som ett jättelikt jordskred. Människor strider mot varandra och bryr sig bara om egen vinning. För egen vinning och personliga mål skadar de andra, oavsett kostnader och metoder. De tankar de sänder ut när de strider mot varandra är mycket dåliga. När människor redan har nått det här stadiet, tänk efter. Är det inte farligt? När saker och ting når ytterligheten vänder de, kan det mänskliga samhället tillåtas fortsätta kollapsa till det stadiet? Om det fortsätter att utvecklas så där, hur kommer det att bli i framtiden? Om det utvecklas vidare så här, hur kommer det att bli? Skulle du inte säga att det är farligt? Här säger vi inget om olika katastrofer. Jag har aldrig talat om dessa saker. Faktum är att om det verkligen blir en katastrof har det inget att göra med kultiverare av en upprätt fa. Eller med goda människor. Det är bara dåliga människor. De som rensas ut är de dåliga människorna. De som skadar andra. De som saboterar detta universums lagar. De människorna. Så den där varelsen vet också att när mänskligheten är på det här viset är det väldigt farligt. Så den vill också fly. Varför? Därför att även om den är i en annan dimension så är den på samma nivå som människor, så den vill komma undan. Den vet att om det skulle bli en katastrof skulle inte heller den komma undan, så den vill fly. En människa kan ju studera en kultiveringsmetod idag och en annan imorgon och kan studera dem ganska lätt. Men om den vill studera skulle det vara mycket svårt. Den tillåts inte erhålla fa på den andra sidan, där saker är tydliga och klara. Alla måste erhålla fa medan de är vilse i illusionen. Men hit vågar den inte komma. Så fort hjärnan tvättats skulle man inte veta någonting. Kanske skulle den till slut i framtiden bli ännu värre än dagens människor, så den vågar absolut inte komma. Så vad ska den göra? Den kom på ett sätt. Jag hjälper människor att göra gott, och sedan kan jag höjas. Så den tänkte och tänkte. Den kan inte behandla människors sjukdomar, men den vet att energin som den sänder ut kan ha en viss hämmande effekt på en sjuk människa och tillfälligt lindra smärtan. Där det gör ont skulle det inte göra ont längre. Även om den inte kan bota kan den lindra för stunden. Den kan hämma och ta bort smärta för stunden. Så vanligtvis när någon talar ett kosmiskt språk känner en sjuk människa framför honom viss lindring. Det har i själva verket bara det syftet. Vanliga människor tar vi inte hand om. De har vanliga mänskliga angelägenheter. Men jag säger er, tänk efter. Människan besjälar hela skapelsen och är den värdefullaste. Om du vill kultivera ska du inte stå under dess kontroll. Till och med nu är den kanske lägre än du. Hur kan du kontrolleras av den? Skrytsamheten gör att du till och med är glad över det. Tänk så förvirrad människan är. Därför, när det gäller kultivering av upprätt fa, självklart är det inom vår falungong helt förbjudet att ha detta fasthållande. Du får absolut inte säga de där sakerna. En del ser det som en övernaturlig förmåga eftersom det kan föras vidare. Han säger till en annan, försök tala, 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 öppna din mun. Du kan göra det. Och då, så fort den personen tar emot till sig och öppnar sin mun, talar han verkligen. Eftersom dessa saker kommer i flock och så fort du talar kommer en av dem över. Kom igen, tala. En del säger att det är en Buddhas språk. Jag säger att det är att förtala Buddha. Hur kan det vara en Buddhas språk? Ni vet att många människor vars himmelska öga har öppnats kan se. De med bra medfödd grund kan se de upplysta. Efter att ha sett dem tror en del att de upplysta har talat till dem. I själva verket har de inte ens rört på läpparna. De har Buddha fas gudomliga förmåga som är sådan att tankesignalerna som de sänder ut är stereoröster. Den personens röst, den når din hjärna och får dig att tro att de har talat. I själva verket talade de inte alls. Om de skulle tala i den här dimensionen skulle det orsaka en jordbävning. Det skulle bli ett dånande. Så vanligtvis talar de inte. Men vi har en del människor vars himmelska öra har öppnats. För det himmelska örat är samma system som det himmelska ögat. Så fort det himmelska ögat öppnas kan du också höra saker. Och så fort örat är öppet kan du också höra saker. Så de kan höra vacker musik från andra dimensioner eller höra någon tala. Vad är det då som pågår? Du kan höra pratet i andra dimensioner eller ljudet av vacker musik. Du kan höra det. För att de lade till en viss sak till sin övernaturliga förmåga för att överbrygga skillnaden mellan dimensionerna. Och den fungerar som en bärare och sänder det till dina öron. För de flesta, när de kan höra någon tala i andra dimensioner, kan de oftast inte höra tydligt vad som sägs. För mellan de dimensionerna, de stora dimensionerna och vår dimension, är det stor skillnad. Det finns olika rumtider, så deras begrepp är också olika. Eftersom dimensionerna är olika, är tidsbegreppen också olika. Så inom den mycket stora dimensionen är tiden ofta snabbare än tiden i vår dimension. Den är snabbare. Det har sagts att en dag i himlen motsvarar 1000 år på jorden. Vad betyder det? Det handlar om de enskilda världarna där de upplysta befinner sig. Det finns ingen tid där, inget tidsbegrepp. De har inte tid. Så två pratar där borta, de vänder sig om och tittar och ser en människa födas. De pratar lite till, tittar igen och ser människan redan ligga i sin grav. Det är så snabbt. Detta beror på tidsskillnaden. Så de säger att människan ska ta vara på tiden för kultivering eftersom hon är borta på ett ögonblick. Inom buddhismen sägs det att det tar många 100 år eller till och med flera 1000 år att få en människokropp. Att få en människokropp i samsara är inte lätt. Om du föddes som en sten skulle du inte komma ut ur den på 10 000 år. Om stenen inte vittrade sönder kunde du inte komma ut. Borde du inte ta vara på tiden för kultivering, så sägs det inom religionen, vilket betyder att det är svårt att erhålla Buddha-fa. Så skillnaden mellan de två dimensionerna för med sig en mycket stor skillnad mellan deras rumtider. I de enskilda världarna finns inget tidsbegrepp, men det finns det i den stora dimensionen. Den vanliga tidsskillnaden gentemot den stora dimensionen är indelad enligt följande. Vad som i vår dimension är en shichen. Vad de förr kallade en shichen är detsamma som 2 timmar nu. En shichen är 1 år där borta. När en shichen har passerat här har 1 år passerat där borta. Så den stora dimensionens tid är snabbare än vår. Så människan sägs ha bäst villkor för kultivering. Om du mediterade i lotusställningen natt skulle de där borta tänka, den här personen är verkligen fantastisk. Han har redan kultiverat där i 1 år. Så mycket lidande. De ser det så. Så människan har bra förutsättningar för kultivering eftersom han från början är mitt i lidandet. Senare ska jag tala om hur du lider. Alla har det så och då tycker du inte att du lider. Men de tycker faktiskt att du lider en hel del. Som är tidsskillnaderna, hur skulle det låta om du hörde dem tala där borta? Som fågelsång, som en skivspelare som spelar för fort. De talar mycket långsamt, men för dig låter det mycket snabbt och inte tydligt. Bara om de använder sin övernaturliga förmåga som bärare för tonerna eller rösten för att överbrygga tidsskillnaden kan du höra det tydligt. De har stora förmågor så de kan göra sådant. Vanligtvis talar de inte så mycket. Särskilt när de är på en hög nivå. När två möts förstår de allting med ett leende eftersom de använder telepati för överföring av tankar som kan höras som röster. Så ofta talar de inte. Men det är inte så att de aldrig talar. Ibland talar de. När de är förtjusta talar de och då blir det rätt livligt. Men de har också ett annat ofta använt sätt att ersätta tal och det är shoujin, gudomliga handrörelser som det talas om inom buddhaläran. De stora handrörelserna ser mycket vackra ut än Buddhas rörelser. Sedan finns det också små handrörelser, alla sorters små handrörelser. När de är få gör de små handrörelser, när de är många gör de stora handrörelser. När en bodhisattva talar om fa undervisar hon ibland med rösten och gör samtidigt stora handrörelser. Ibland när det är få människor gör de små handrörelser. Vad är handrörelser? Om du går till tantrismen och frågar så är det inte säkert att de vet vad det är. De kan bara säga dig att det är den högsta yogan. De tar det som en kultiveringsmetod. I själva verket är detta Buddhas språk. Eftersom det är Buddhas språk och Buddhas språk faktiskt är fa. Handrörelserna de gör bär därför stor kraft och är också fa. Men de stora handrörelserna som används i Tibet är bara ett fåtal saker använda för övning. De är fasta, de är bara några saker för övning. Men i själva verket är handrörelser inte fasta. Det är precis som orden i ett språk. Man kan kombinera dem som man önskar, använda dem som man vill för att säga vad som helst. Så de är väldigt rika och komplexa och följer inget mönster. Nyss talade vi om kosmiskt språk. Budskapsspråk och sånt, och gjorde en utvikning till dessa frågor. Det är allt vi ska säga om detta. Låt oss härnäst. Vi har använt mycket tid.
Härnäst
ska jag tala om vad jag har gett er alla. Ni... Som ni vet, inom qigong talas det om budskap, si och så. En del människor har också frågat mig, lärare, allt ni gör är att föreläsa. Vad är det för budskap ni ger oss? En del människor letar till och med upp mig för att få min autograf. De tar mig i handen och släpper den inte. De vill få budskap, jag vet det. Men kultivering, jag säger er, de sakerna duger inte till någonting annat än att bota sjukdomar och stärka hälsan. De talar om det på den nivån. På kultiveringsnivån, hur mycket energi jag än ger dig, kommer allt att ramla av. Det känner ingenting till. Den är inte din. Precis varenda del av din gångs höjning hänger på hur ditt hjärta kultiveras. Det finns en måttstock och en standard för ditt xinxing. Oavsett vem som ger dig igång så kan den inte läggas till din. Även om din egen bror kultiverar och ger dig igång kan den inte läggas till. Även om dina föräldrar ger den till dig så kan den inte läggas till. Även om de är dina föräldrar i det här livet, låt oss skämta. Enligt buddhismen talas det om samsara. Det har gått lång tid sedan ditt liv skapades. Du vet inte hur många föräldrar och barn du har haft i världen. Vilka är de riktiga? Endast de föräldrar som ursprungligen födde dig är de riktiga. Detta betyder enligt buddhismen, bli inte för fäst vid vanliga människors saker. Var inte fäst vid qing, alltså känslor. En del människor kan inte släppa någonting. Inte det här, inte det där. En del säger, så fort min mamma blir frisk ska jag kultivera. Det är som om hans mammas tillfrisknande är ett villkor för att han ska kultivera. Tänk efter, kan en vanlig människa förändra sig själv? Om du vill rädda människor, dina anhöriga och goda vänner, måste du själv kultivera. Verkligen nå fullbordan och erhålla Dao. Bara då kan du göra det. Som en människa i kultiveringsprocessen kan du inte göra någonting. Din omtanke är förgäves. Det där fasthållandet styr dig och låter dig inte kultivera. Det blir istället till demonisk styrning. Alla känslor, qing, är demoniska. Självklart säger vi inte att du inte ska vara god mot dina föräldrar. Det skulle inte gå an. Det är en lag i himlen och på jorden att man ska vara god mot sina föräldrar och sina barn. Vad vi förordar är inte dessa smala känslor, qing, utan barmhärtighet. Att ha ett barmhärtigt hjärta för alla varelser. Vi talar om någonting väldigt och vidsträckt. Ett enormt hjärta. Så här talar vi inte om budskap. En del qigongmästare säger, stå vänd mot en viss riktning, jag kommer att sända ut gång och du kommer att ta emot budskapet. Eller, jag ger dig lite te, jag rör om det, ta det och drick det hemma. Vi talar inte om sånt. Vad talar vi om? Vad vi talar om är åtgärder som vidtas för att ta ansvar för dig i genuin kultivering. Vad är det vi gör? Från första början, också idag, har vi kraftfullt renat era kroppar. Vi har satt bort alla de dåliga sakerna. Efter att dessa saker har rensats ut kommer vi att få de allra flesta på den här kursen att komma in i tillståndet mjölkvit kropp. Efter det... Efter det kommer vi under kursens gång att få dig att utveckla gång. Varför får vi dig att utveckla gång? Till och med du själv kommer att upptäcka att efter att du lämnar den här kursen kommer ditt xinxing att ha höjts en hel del. Du kommer att upptäcka att till och med din världsåskådning har genomgått en stor förändring. Innebär inte detta att du har höjts? Eftersom du har förbättrats att du har höjts kommer din gång också att växa. Så på den här kursen kommer vi att uppnå det. Detta är de åtgärder som vi vidtar. Detta är vad jag har gett er alla. Samtidigt har en del rört till sin kropp. De har lärt sig alla sorters qigong. Vi måste reda upp alltihop för dig. Men rör inte till dig igen i framtiden. Du ska inte ens ha deras tankar kvar i ditt sinne. Eftersom utövandet verkligen är enkelt och en enda tanke får effekt. När du vill ha det i din tanke så kommer det. En del övar fall en gång och tänker, när jag övade förut kändes det så bra. Jag vill fortsätta med den ställningen. Föra samman händerna så här eller så där. Varsågod, öva så där. Den där saken kommer tillbaka och du rörs till igen och fallen blir oren. När vi ser att du är sån där, stiger i två båtar, tar vi tillbaka allt. Vi kan inte bara låta dig förstöra dessa saker. De är mycket värdefulla. Vi har format dessa saker under väldigt lång tid i historien och med så många människors ansträngningar. De har formats under en enorm astronomisk tidsrymd. Kan vi låta dig förstöra dem på ett ögonblick? Det är absolut inte tillåtet. Så jag säger er, att hänge sig åt endast en kultiveringsmetod är en helt avgörande fråga. Vi ordnar upp din kropp, behåller det bra och tar bort det dåliga och ser till att du ska kunna kultivera mot höga nivåer. För en del gör vi detta, men det finns mer, för du kan fortfarande inte kultivera. Varför inte? För att om du inte känner till Fa kan du inte alls kultivera, inte en enda dag. Liv efter liv är människan hindrad av sin karma. Vem vet vem som kan ha dödat någon, skadat någon, behandlat någon illa eller utnyttjat andra? Fordringsägaren kan se dig mycket tydligt där bortifrån. Om du lever som en vanlig människa, det bryr han sig inte om. Han vet att när tiden är inne kommer du att betala tillbaka. Då ber jag om återbetalning. Men om du börjar kultivera, det går han inte med på. Du vill ge dig av. Nästa gång är du utom räckhåll. Jag kan inte ens nå dig. Du har då höjt dig, så det går inte. Därför kräver han skulden tillbaka. För att få återbetalningen stör han dig. När han ser att han inte lyckas störa dig försöker han verkligen ta ditt liv. Han vet att om han dödar dig måste han också dö, men han måste ändå döda dig. Självklart, jag säger att någon vill kultivera, det är lätt sagt. Om du inte kan erhålla en upprätt fa och vill kultivera på egen hand, om du inte själv kultiverar utan foti kultiverar, då är det ju inte du som kultiverar. Om du verkligen kan kultivera, när du vill det så klarar du det inte utan någon som skyddar dig. Så fort du går ut ur huset råkar du i livsfara. Fordringsägare är ute efter ditt liv. Självklart händer det inte att ditt huvud huggs av medan du sitter och mediterar. Det måste passa in i vanliga människors förhållanden. Kanske du blir påkörd av en bil så fort du går ut eller faller från ett höghus eller råkar ut för naturliga eller av människan skapade katastrofer och mister livet. Sånt uppkommer garanterat. Dagens människor har karma på karma, väldigt mycket karma, så alla kommer att råka ut för dessa problem. Så vad kan göras? En del karma kan vi ta bort åt dig. Det beror på höjden på mästarens gångstyrka. Om mästarens gångstyrka är hög kan han lösa upp en stor mängd åt dig. Det som är kvar delas upp på oräkneliga portioner som då blir mycket små. Sedan placeras de på de olika nivåerna där de blir till mindre prövningar och tjänar till att samtidigt höja ditt qingqing och omvandla din karma till dygd. Samtidigt växer din gång och du höjer ditt qingqing, det är vad det används till. Kultivering är att ta lidande. Vi använder medvetet det lilla du har kvar. Om du skulle klara allt detta på egen hand så skulle det innebära slutet. Man vet aldrig. En dag kan du dö eller få en allvarlig sjukdom så att du inte kan stå upp och sedan lida av det i 20 år. Allt kan hända. Vanliga människor är just sådana. Allt detta måste rensas bort åt dig för att garantera din säkerhet. Det är väldigt svårt för en människa att kunna få kultivera. Så jag har oräkneliga farsen som kan skydda dig. Så länge du verkligen kultiverar Falun Gong, kultiverar Falun Dafa, skyddar mina farsen dig. För mina farsen är så extremt många nu att det inte kan räknas med siffror. Hur många människor det än finns så kan jag ta hand om dem. För mina farsen är kultiverade från min gång och min fa. Mina egna levande varelser som kultiverats fram. De ser ut som jag, förutom att deras kläder är precis som munkarnas, gula. De är draperade i ett tygstycke och deras hår är lockigt. Självklart, en del av mina elever ser någon som ser ut som jag, med håret som jag har det nu, eller som bär någon sorts kläder. Var uppmärksam. En del är frammanade av en demon. Den lurar dig. En del av dessa kommer från dina egna tankar. Du ser den verkligen, men så fort du tänker, läraren ser ut så där, så ändras den på ett ögonblick till den sortens kläder, eftersom du har omvandlat dem efter din tanke. Det problemet kan uppkomma. Så jag kan skydda eleverna så att inget händer dem. Många qigongmästare vågar inte undervisa på höga nivåer. De kan inte göra dessa saker eftersom de inte har någon fashion. Vi vet hur en farsen ser ut, men hur som helst, innan du har nått den nivån tillåts de inte bildas. Du har inte lov att rädda människor och farsen tillåts inte bildas. Så jag kan skydda er alla så att ni inte kommer att få några problem. På tal om vad jag har gett er Falun som har satt sig in i er. Och sen måste vi också ge er fler än 10 000 saker från den här skolan som planteras i din kropp som frön. Väldigt många saker alstras genom kultivering i den här skolan. Över tiotals miljoner saker ska alstras genom kultivering. Saker i olika tillstånd, olika former av gång. Om dessa frön inte planterades i dig skulle du inte kunna kultivera fram någonting. Det vore så gott som tomt prat. Allt sätts in i dig för att garantera att dessa saker inom den här skolan ska kunna kultiveras fram. Eftersom vår gång är automatisk kommer inte bara Falun utan många mekanismer, alla trotera, automatiskt drivna av Falun. Till skillnad från andra metoder där de utövar tankestyrning för att öppna det himmelska kretsloppet och få meridianen att cirkulera i de stora och små himmelska kretsloppen så behöver du inte ens tänka på något av detta. Vi har planterat roterande mekanismer på dig. Yttre roterande mekanismer kommer roterar snabbt utanför din kropp. Syftet är att driva meridianer inuti din kropp, så även om de inte roterar kommer rotationsmekanismen att få dem att rotera. De roterar alltid, de stannar aldrig. När du sover roterar de också. I varje stund roterar de, precis som Falun. Det vill säga, gång kommer naturligt att allting kommer att vara automatiskt. Vad du än gör för arbete så stör det inte dig, sätt bara igång och gör det. Men du måste betrakta dig som en utövare och höja ditt qingqing. Endast då kan alla dessa saker ha en verkan, annars roterar de förgäves. De kommer inte att växa och det blir ingen förändring. Det skulle inte fungera. Endast när ditt qingqing höjs kan det ske en förändring. Så nyss talade vi om vad läraren har gett till dig. Jag har gett dig så många saker. Så hur länge ger läraren dig dessa saker? En del har frågat, för hur lång tid ger ni dem till mig? Om du slutar kultivera måste allt tas tillbaka. Vanliga människor tillåts inte ha dessa extraordinära saker. Det kunde bli livsfarligt för dig. Hur är det då om du kultiverar? Du kommer garanterat att ha det ända tills du når fullbordan. Självklart, här måste vi berätta en sak för er. Var inte pessimistiska. En del är inte särskilt flitiga i kultiveringen. De går inte riktigt helhjärtat inför det, så deras liv kan inte nå stadiet med kultivering av både kropp och själ. Och de går bort. En del går bort på det sättet. Men många går bort och tar Falun med sig. Eftersom de har erhållit fa, är det förutbestämt att de i framtiden kommer tillbaka för att kultivera. De gick inte bort förgäves. Men det är ändå väldigt pessimistiskt. Trots allt är det för att de inte ansträngde sig eller att tiden tog slut för dem. En del människor är sådana. Jag ska härnäst tala om en annan fråga. I vår kultiveringskrets och i qigongvärlden finns det en term, fält. Särskilt i qigongkretsen talar de om qi-fältet eller energifältet. De talar om qi-fältet, magnetfältet. Dessa uttryck är verkligen felaktiga. Varför är de felaktiga? För att det inte är ett magnetfält. Den energisubstans som sänds ut av en qigongmästare är extremt innehållsrik. Det är inte bara magnetism eller elektricitet och det är inte bara något sånt som qi. Qi är ännu obetydligare. Så vad du än säger att det är för fält så stämmer det inte eftersom det är en sorts förbrukning och kompensering av energi. Vanligtvis kallar vi det energifält vilket jag tycker är mer passande. Energifält. Så vad har det här energifältet för effekt? Inom det här energifältets täckning, om det är från kultiveringen av en upprätt fa, mår alla mycket bra. Till exempel, alla som sitter här idag och lyssnar till föreläsningen i det här fältet mår rätt bra. Det mentala tillståndet är mycket harmoniskt och det finns en barmhärtig känsla. För en del kommer inte ens några dåliga saker upp i sinnet. Varför är det så? För att det fält som jag sänder ut, det fält som jag bär med mig, är just sådant. Det är så jag har kultiverat. Så kultiverare av den upprätta fa har detta rena fält. I framtiden, allt eftersom din gångstyrka höjs, kommer du också att få det här fältet. Så vilken inverkan kan det här fältet ha? Nyss sa jag, varför är det så att alla som sitter här kan nå det här tillståndet? Det vill säga så fridfullt, så behagligt och så harmoniskt. Det är för att detta fält kan rätta till oriktiga tillstånd. För människan är född god och borde ha egenskapen Zhenshanren. Det är bara för att man är vilse bland vanliga människor och håller fast vid vanliga människors känslor som man utvecklar alla sorters fasthållanden och på så sätt förlorar sin ursprungliga natur. Så i den här miljön kan det rätta till. Temporärt inom det här fältets täckning kan det korrigera ditt tänkande. Det kan alltså rätta till alla oriktiga tillstånd. Dessa oriktiga tillstånd kan också förstås så här. Människokroppen borde inte ha sjukdom eller karma. Så inom det här fältets täckning finns många som hade mycket ont innan de kom in. Men så fort de kom hit fick de lindring. En del kanske inte ens känner någon smärta. Men så fort du lämnar föreläsningssalen kanske du ändå fortfarande får ont. Eftersom din sjukdom håller på att elimineras, lösas upp. Det vill säga, detta fält kan korrigera alla oriktiga tillstånd. En del människor har övat mycket bra. När de går längs gatan kan de ändra en människas tankar, till och med när de bara passerar. Den här människan vill göra något dåligt eller tänker på något dåligt som att svära åt någon. Han har redan öppnat munnen, men efter att du har passerat honom vill han kanske inte svära längre. Någon har ont, men så fort du har passerat honom har han inte längre ont. Han mår bra. Det kan ha den effekten. Om det här fältet är mycket stort kan det ha ännu större hämmande effekt. Detta är vad de menade för inom buddhismen med att Buddhas ljus strålar överallt. Allt blir ljust och harmoniskt. Härnäst, låt mig tala om en annan fråga om hur våra Falun Dafa-lärjungar ska sprida kultiveringsmetoden. Som Falun Gong-lärjungar tycker ni kanske i framtiden att den här metoden är väldigt bra och vill sprida den, göra en del goda gärningar, ackumulera dygd. Detta är en bra sak. Att rädda människor skapar en mycket stor god gärning. En del säger att de vill bota sjukdomar för att det anses vara att rädda alla varelser. Jag säger, det är det inte. Imorgon ska jag tala om det här med att bota sjukdomar. Det är i själva verket att lura människor. Våra Falun Gong-lärjungar får inte bota sjukdomar. Imorgon ska jag tala om varför vi inte får bota sjukdomar. Falun Gong-lärjungar ska hålla sig till vår Falun Gong-standard, som är att kultivera Qingxing. Så när vi sprider kultiveringsmetoden så får vi inte behandla sjukdomar. Många vill sprida metoden och tror att räddande av varelser är att bota sjukdomar. Men det är att missförstå, misstolka och förtala Buddha. Förtala Buddha Fa. När sa Sakyamuni någonsin att botande av sjukdomar var att rädda varelser? Det är bara vad obetydliga tekniker och småvägar pratar om. Att hjälpa världen och undsätta människor. Det är bara små saker inom deras förmåga. Den sanna innebörden i att rädda alla varelser är att rädda människor ut ur detta hav av lidande och ta dem till lyckans strand. Att höja dem till vad som är verkligt gott. Det är vad det betyder. Hur kan du rädda varelser? Genuin räddning av varelser är för din del att låta människor få veta om fa och erhålla fa. När människor känner till fa kommer de att agera enligt fa. Detta är räddning av varelser. I framtiden, när du är på en hög nivå, när du kan rädda människor, direkt rädda dem, blir det en annan sak. Som en vanlig utövare, en människa som kultiverar, är detta vad du kan göra. Att låta människor erhålla fa är att rädda alla varelser. Så vi kan sprida metoden och prata om den, men får inte göra det på det sätt som jag gör, att hålla kurser och föreläsa. Det är absolut förbjudet. Våra assistentcenter kan hitta en föreläsningssal och ordna så att människor kan se videoinspelningarna eller lyssna till ljudinspelningarna och sedan be någon lära ut övningarna. Det går bra. Ingen tillåts lära ut denna fa. Och inte heller kan någon göra det. Om någon gör det så är det inget som hör till Falun Gong. Det är hans egna saker. Det är att sabotera Falun Dafa. Han kan inte alls tala om denna fa. Det han säger kan inte rädda människor. Vi kan lyssna till ljudinspelningar. Till exempel kanske våra elever frågar, när vi sprider kultiveringsmetoden, hur kan vi introducera den till andra? Det går bra att introducera den. Du kan säga att Li Hongzhu sa följande. Det går bra, men tillskriv inte mig dina ord. Om du använder dina egna ord och säger att Li Hongzhu har sagt detta, så skadar du ändå fa. Var ytterst uppmärksam på detta. Om någon ändrar eller hittar på något baserat på vår fa, så är det att allvarligt skada dafa. Vi erkänner inget av det. En sak till. När ni sprider kultiveringsmetoden och låter andra erhålla fa, tillåts ni inte ta ut en avgift eller tjäna pengar. Sprid metoden som volontär. Sök inget anseende och ingen egen vinning. Samla inget annat än meriter. Varför kan vi ta ut en viss kursavgift? Det går till kost och logi för de många i personalen till att trycka material. Och i framtiden kommer kultiveringsmetoden att byggas upp och en bas att anläggas. Så vi behöver ta ut en viss avgift. Men det går inte att andra gör det. Ingen tillåts göra det. När Sakyamuni spred sin dharma lät han inte lärjungarna ha några pengar eller materiella saker så att de inte skulle utveckla några fasthållanden gällande pengar och materiella ting. Han lät dem bara ha en tiggarskål och fick dem att lämna sina hem och kapa av alla begär. För i genuin kultivering måste du ta ansvar för dig själv och göra på det sättet. Så ingen tillåts ta ut en avgift. Alla sprider kultiveringsmetoden volontärt. Det gäller både lärjungarna i Kina och lärjungarna utomlands. Någon sa, om jag är utomlands kan ni skydda mig. Jag säger, du kan åka till månen, vart som helst, och jag kan alltid skydda dig. Mina farsen... Det var allt om den här frågan. Eftersom tiden är begränsad, vi har föreläst i 1 timme och 35 minuter. Så det är allt om frågan om att sprida kultiveringsmetoden. Det är tillåtet att sprida metoden, men sök inget anseende och ingen belöning. Låt oss ta 5 minuters rast och sedan ska vi lära ut den andra övningen.